Det är väldigt gott att se er. Jag ska läsa faktiskt sångtexten som vi hade idag. Och Johannes har den på engelska i pappret. Hör här. Jag har hört min Herre Jesu röst. Kom och finn din ro hos mig. Kom och vila här, du trötte vän. Här finns vilorum för dig. Jag kom till Jesus som jag var. Så sliten, trött och svag. I hans frälsar fann jag vila fann. Och han har gjort mig glad. Det är inte alltid att man har en så dedikerad broder. Att han kämpar igenom en översättning av en hymn. Bara så att jag ska ha en bra introduktion till en predikan. Men det här är faktiskt till en stor grad vad den här texten handlar om. För många så kommer det här inte som någonting nytt. Men visst är det så att lika snabbt som att vi lär oss någonting så glömmer vi bort det. Och jag vill idag påminna er om att ni har all anledning till att fira och vara glada. Vi ska därför åtminstone de kommande 45 minuterna, säkert lite mer, rikta bort vår blick från oss själva och rikta den till Kristus Jesus. Så vi finner honom i dagens text. Där han nyligen har lämnat sammanhanget han vi hörde om i föregående predikan. Jesus har nu gått ut ur huset där han deklarerade till en lamman att hans synder är förlåtna. Och därefter helat hans paralys. Och nu möter han en tullindrivare vid namn Levi. Vad Lukas gör i den här sektionen av Lukas evangeliet är att visa oss mer och mer om vem Jesus är. Från vad vi har lärt oss hittills så har han auktoritet över naturen. Han har auktoritet över orenhet, sjukdomar och viktigast av allt så har han auktoritet till att förlåta synd. I de här verserna så ser vi ett firande, en stor fest samt ett ifrågasättande av den här festen, det här firandet. Det är konflikten vi har framför oss idag. Och för att täcka alla delar av den här konflikten i den här predikan så är det uppdelat i tre punkter, såklart. Så punkt ett har vi kriteriet för firandet. Punkt två är anledningen till firandet. Och punkt tre är släpp dina gamla vinsäckar och slå dig ner. Så jag vill börja med att beskriva den här scenen för er innan vi går in i själva konflikten. Innan vi går in på punkt ett. Vart vi är och vad som händer. Så vi börjar i vers 27. Jesus såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Många är säkert bekanta med varför tullindrivare var föraktade. Alltså de här som samlade in skatt åt kejsaren i Israel. Varför de var föraktade i Israel. Men i vilket fall så vill jag visa på tre saker som gjorde att de sattes längst ner på den sociala rangordningen, i alla fall långt ner. Så för det första att de jobbade för romarriket som på den tiden ockuperade Israel, så därför kunde de ses som förrädare. För det andra så var de ökända för att utpressa folket på mer än vad själva skatten krävde eller tullen. Så de klassades som rånare. För det tredje så ansågs de vara ceremoniellt orena då deras yrke tvingade dem att umgås mycket med de här orena hedna folken som fanns. Så det här var alltså bottenskrapet i Israels folks ögon. De hopplösa. Förstår du chocken hos Levi, även kallad Matteus, som snart skulle bli apostel Matteus som skriver Matteus evangeliet. Förstår chocken när Jesus säger till honom, följ mig. Den här tullindrivaren hade nog hört talas om Jesus vid det här laget. Och från vad som har sagt så kanske det här är den messias som de har väntat på så länge. Men samtidigt, från vad som har sagts om messias så är väl han den som ska befria Israel från romarrikets grepp. Eller hur? Räknas inte då Levi som hans fiende? Han som jobbar för romarna? Är det inte att förvänta sig i bästa fall en ordentlig tuktan från messias när han kommer med all sin makt och sin härlighet? Men här är han och säger, följ mig. Wow. Levi, av alla människor. Okej. Så Levi lämnade allt och reste sig och följde honom, ser vi i vers 28. Och det är inte så konstigt, eller hur? När man går från att vara Guds fiende till att vara hans vän, bara så där. Självklart så blir ju allting man tidigare höll fast vid som ingenting. Det är inte heller så konstigt att Levi ställer till med en stor fest, för det här är ju värt att fira. Och ifall Jesus nu var villig att umgås med Levi, varför inte bjuda in alla andra så kallade bottenskrap som man känner? Vers 29. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem, och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Här har vi alltså en samling med odugliga syndare som vi tror borde ha all anledning till att sörja och skämmas. Men istället så finner vi dem nu firande. Förmodligen lyckligare än vad de någonsin har varit, beroende på ifall de förstod hoppet som faktiskt ligger till bords med dem. Men samtidigt så finns där, och jag vet inte hur de här sura stackars människorna lyckas ta sig in överallt. De här fariseerna och skriftlärda som kritiserar Jesus och hans lärjungar. De är alltså tillbaka från förra veckan. Innan vi går in på deras försök att sätta ett stopp till firandet, vilket är där de vill, så behöver vi gå igenom lite kort vilka de var för att förstå varför de nu kommer att protestera. Man tror att ordet farise betyder separera, eller de separerade. Så det här var ett parti eller en social grupp människor som var särskilt dedikerade till Israels religion och lag, åtminstone på pappret. Och så har vi de skriftlärda som också såklart ansågs ha stor kunskap i Bibeln, då deras jobb var att med hög noggrannhet kopiera ner de heliga skrifterna. Detta gav dem därför en viss auktoritet i folks ögon. Jag ska inte gå in på alla nyanser här, men vi kan veta att de hade nog mer koll på judendomen än de flesta i sin tid, vilket de visste också. Däremot ska vi nu se vart de faller, vart skon klämmer för dem. Vad säger de i deras kritik i vers 30? Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Vad är deras problem? Jo, det är tvådelat. De visste inte vem Jesus var, och de visste inte heller vilka de själva var. Så kring deras första misstag. De hade ju helt rätt att ifall nu Jesus bara är en vanlig människa och lärare, så skulle det vara rätt konstigt om man faktiskt ville umgås med tullindrivare och syndare. I fall Israel hade fått tydliga varningar från Gud att inte göra sig involverade med hedningar och förbundsbrytare. Vad skulle då kunna vara Jesus syfte att hänga med dem om nu inte han är syndare som dem? Människan söker sig trots allt till sitt eget. Mörker söker mörker. Ljus söker ljus. Så vad håller Jesus och hans lärjungar på med? Vad är hans svar till deras kritik? Vers 31. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Är det inte rimligt att en läkare går in till de som är sjuka? Hur ska han annars kunna bota dem? Och en läkare söker inte att bli sjuk själv. Han är där för att bota, inte sant? Likaså hans lärjungar, som är objektet av kritiken. Och här är ju en lärdom för alla Jesu lärjungar. Man kan ställa sig frågan, en läkare som är rädd för patienten och dess sjukdom, dödlig som den är, vad är det för en läkare ens? En god läkare är den som påverkar snarare än att bli påverkad, som är välutrustad och väl medveten om sin uppgift när han ger sig in hos patienterna. Den som är vis bör påminna sig om detta i sin interaktion med världen. I vilket fall? Här kanske fariseerna kan se logiken av vad Jesus säger och medge att visst, bra att Jesus har kommit för att bota de sjuka. Bra för dem, antar jag. Men Jesus fortsätter och förtydligar. Han säger i vers 32. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. Igen. Bra för dem, antar jag. De där syndarna. Hur många av er bröder och systrar har inte fått höra de orden? Vad bra för dig. Bra att du som faktiskt behöver Jesus också har funnit honom. Jättefint. Men vet ni, de har faktiskt en poäng. Jesus själv bekräftar det här. Kolla, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. Vet vi, i kyrkan pratar ju ofta om att alla behöver Jesus. Men här ser vi att det tydligen inte stämmer. Ser man på. Vet ni vad? Du som egentligen vet att du är rättfärdig kan nu i och med den här versen pusta ut. Du kan vara lugn. Det är syndare, onda människor som har med Jesus att göra. Inte du. Du vet ju att du är bra nog. Till skillnad från så många som du känner och hört talas om. Som världen må vara full av brott och ondska. Men du är i alla fall okej. Så går du rakryggad in i evigheten och möt din skapare. Mot dig har han ingenting emot. Han, den trefalt helige guden som dränkte nästintill hela jordens befolkning på grund av deras synd. Du är annorlunda från dem. Det står visserligen i Jesaja 64:6. Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Det vill säga att människans rättfärdighet som vi lyfter fram inför Gud är som använda mensbindor. Men oroa dig inte. Går du snart inför honom som har läst alla ditt hjärtas intentioner och visa honom hur bra du är. Visa honom hur väl du har källsorterat. Eller alla gånger du har hjälpt en vän att flytta. Alla pengar du har donerat. Visa honom din stegräknare. Eller ännu bättre, visa honom hur många gånger du har gått till kyrkan. Hur mycket du har älskat din näste. Hur bra du kan Bibeln. Precis som de skriftlärda. Presentera allt du har att skryta med. Kanske blir han imponerad. Eller ska vi tala klarspråk, kanske. Du är i behov av en medlare när du kommer inför Gud. Om vi ska vara helt ärliga med varandra så är det något vi alla innerst inne vet om. För är det inte sant att ifall vi laddar ner allt du har tänkt, sagt och gjort och spelar upp det på en projektor här bakom mig, så skulle du inte stå ut med att vara kvar i rummet särskilt länge. Och det är inför syndare som du vet är lika syndare som dig själv. Hur mycket värre är det då inte inför en allt genom god och helig skapare som våran? Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. Du som förstår att du inte är rättfärdig i dig själv kan i och med de här orden pusta ut. För han har kommit just för dig. Han är din medlare. Han är den enda du kommer att få. Och den enda du kommer att behöva. Därför har vi samma anledning att fira som dessa syndare och tullindrivare. Här har vi kriteriet för det livslånga firandet vi är kallade till. Kriteriet är att förstå vilka vi faktiskt är. Förstå detta på riktigt och vet att du är bjuden. Så låt mig måla upp scenen för er igen. Vi har på ena sidan fariseerna och de skriftlärda. De står upp, förmodligen armarna i kors, sura miner. Man kan förstå att det här inte är den glada sidan. Var är den glada sidan? Jo, de är ju här med Jesus. Man skulle kunna tro att det här borde vara den glada sidan. Då de är den duktigaste där, de mest religiösa människorna. Men de glada är här. Trots att de inte har någonting att vara genuint glada över kanske. Ingenting att skryta med som människor. Ser ni paradoxen här? De som borde vara de olyckligaste är de lyckligaste. Och här ser vi också någonting av skillnaden mellan kristna och resten av världen. Vad är skillnaden? Jo, den glada sidan förstår som sagt vilka de är. Men ännu mer än så, de förstår någonting om vem Jesus är. De förstår anledningen till firandet. Vilket är vår andra punkt. Vi lär oss anledningen till det här firandet som ett svar på den andra protesten som kommer. De säger i vers 33, Johannes lärjungar fastar ofta och ber böner, likaså fariseernas, men dina äter och dricker. Vad handlar det här om? På den här tiden så hade det nämligen bildats en judisk sed som fariseerna och även till en viss grad Johannes döparens lärjungar höll sig till. Den handlar om att fasta den tredje och femte dagen i veckan samt att hålla offentlig bön i synagogerna och på andra ställen. Men dessa gärningar som ansågs vara meriterande var tillägg till det som faktiskt föreskrivs i Gamla testamentet. Trots att dessa människobud, alltså trots att dessa var människobud, så ser vi här hur alla seriösa judar döms för att inte hålla dem. Man bör notera att deras problem här i den här texten inte handlar om hållandet av Guds lag. Jag repeterar, det här handlar inte primärt om Guds lag och det gamla förbundet. Det kommer såklart tas upp i en annan predikan. Fokuset här ligger på människobud och tillägg till lagen. Och därför så kommer såklart svaren och lösningarna att hantera just detta. Men den underliggande frågan förblir, vad är det som är så speciellt med Kristi lärjungar som inte verkar hålla sig till dessa människobud? Det är konstigt. De här borta strävar efter Guds och kanske främst människors acceptans genom sina egna religiösa stadgar och system. Men de här borta firar som om segern redan är vunnen. Som om väntan och strävan redan är över. Vad är Jesus svar till fariseernas problem? Vers 34. Jesus sa det till dem. Ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem. Och då, under de dagarna, kommer de att fasta. Så Jesus bekräftar direkt här att det finns ingenting fel med att fasta i sig. Men fasta i relation till vad? Och vad är logiken av hans argument? Logiken är att ifall nu brudgummen, den som alla har väntat på, har kommit, hur absurt vore det då inte att agera som att han inte har kommit? Genom att fasta istället för att fira. Hur kan de i så fall klandra Jesu lärjungar för att äta och dricka? Men vad som är intressant här är att det blir tydligt att det här inte bara är ett abstrakt argument heller. När Jesus säger, men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem och då under de dagarna kommer de att fasta, så förstår vi att han pratar om en verklig brudgum, sig själv. För Jesus Kristus är såklart brudgummen. Detta är någonting som Johannes lärjungar borde ha förstått. Då Johannes döparen själv säger i Johannes evangeliet 3:28-30. Ni kan själva vittna om att jag sa det. Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom. Och han glädjer sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Så från detta kan vi också såklart veta att Messias och brudgummen är samma person. Jag tror det är lätt att läsa den här versen och bara fortsätta vidare och säga okej, okay, så Jesus är brudgummen, Messias, anledningen till att vi firar. Bra. Men i den här titeln så gömmer sig också själva lösningen på människans problem. I titeln brudgummen så ser vi rotorsaken till firandet. För det är inte som att Gud själv bara slänger ut sig en titel på måfå. Titlar pekar alltid på något. Vi fick till exempel höra i föregående predikan om att titeln som Kristus använde mest för sig själv, människosonen, pekar på Messias. Men vad pekar brudgummen på? Vad är det som är kännetecknande för en brud och en brudgum? Jo, att de två blir ett. Att allt som brudgummen är och allt som tillhör honom tillhör nu bruden. Och vice versa. Så här ser vi just varför Jesus Kristus, Guds enfödde son och fläckfria offerlamm, kan säga dina synder är förlåtna. Det här är varför han kan säga att han har kommit för sjuka syndare. Det är inte så att en god och rättfärdig Gud tänker bara trolla bort våra synder och låtsas som att vi aldrig har gjort uppror mot honom. Straffet behöver betalas. Så brudgummen, det vill säga Kristus, tar därför på sig det som tillhör bruden, det vill säga kyrkan. Det är synd och orenhet och betalar för det på det romerska kors han här vet att han är på väg mot. Därav det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem. Och bruden tar på sig det som tillhör Kristus, det vill säga hans perfekta rättfärdighet. Och detta görs genom tron på honom. Det är på det här viset han är din medlare. Det här är anledningen till firandet. Anledningen är att brudgummen är kommen. Det är såklart ett firande med en viss tyngd. Då vi förstår något av vad det kostar brudgummen att friköpa sin brud. Kommer ni ihåg vad vi sa om projektorn? All din synd. Alla sätt du har brutit mot Guds lag. Smärtsamt betalade för under Guds frede. Åt dig. Vår död genomliden av honom. Och vår väg mot helvetet omriktad mot himlen och den nya jorden. Sådan är Kristi kärlek. Sådan är hans iver för oss syndare. Men här ser vi också tragedin i hur fariséerna och de skriftlärda är så vända till sin egen rättfärdighet att de inte ser vem det är som sitter framför dem. Messias, brudgummen, som lagen och profeterna pekade fram emot var äntligen där. Men av de flesta så möts han av förakt och inte av jubel. Johannes evangeliet 1:9-11. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Ifall ni letade efter världshistoriens största tragedi så skulle ni finna den här. Guds förbundsfolk som hade väntat ända sedan begynnelsen. De som blivit så förberedda och som Gud har brottats med så länge missar nu målet. Och Guds son som visat så stort tålamod och sådan kärlek blir inte bara nekad men också mördad av dem. Vad var det som hindrade så många judar att se vem man faktiskt var? Vad är det som hindrar människor än idag? Vad är det som ibland bland annat orsakar den här dimman för ögonen? Romarbrevet 3:10-3. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Det är intressant. Man skulle inte kunna tro att rättfärdigheten från Gud är någonting man behöver underordna sig. Men det visar sig att människans stolthet är så pass stor att även en sån enorm gåva, vilket är Guds rättfärdighet, är någonting vi spottar på. Även om vi är i så desperat behov av den. Och det här som fariséerna och de skriftlärda faller, det är som sagt här som de flesta faller än idag. Varför kan inte egen rättfärdigheten gå ihop med Kristus? Jo, den kan inte underordna sig hans rättfärdighet. Egen rättfärdigheten vägrar alltid att ta andra plats. silvermedaljen står den liksom inte ut med. Tror det eller ej, så för det här oss till den tredje punkten. Släpp dina gamla vindsäckar och slå dig ner. Så innan fariséerna och skriftlärda ens hinner komma med nästa protest så fortsätter Jesus med två liknelser. Jag läser från vers 36. Han berättade också en liknelse för dem. Ingen skär en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. I så fall skulle han förstöra den nya manteln och lappen från den nya skulle inte passa på den gamla. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna och vinet skulle rinna ut och säckarna bli förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt, för han säger, det gamla är bäst. Vad handlar nu det här om? Varför säger han det här? Kort innan vi går in på betydelsen och innebörden hos de här liknelserna så tar vi upp hur de här sakerna i sig fungerar. Vissa av er kanske vet, men vi tar det ändå. Tar du en lapp från ett nytt tyg och syr fast det på ett gammalt tyg, till exempel för att täcka upp ett hål, så kommer den nya tygbiten vid första tvättningen att krympa och dra ihop sig där den sitter fast med den gamla, och den gamla tyget drar inte ihop sig så att det rivs sönder. Och det blir värre än vad det var från början. Och i fallet med vinsäckar, på den tiden så hade man ibland vinsäckar av djurskinn, ofta från getter, som man hade sitt vin i. Grejen med nytt vin är såklart att det jäser, så därför behöver man nya säckar som klarar av den här expansionen. Så gamla säckar är de som spricker i den här processen. Okej. Vad betyder nu det här? Jag tror att många kanske har kliat sig i huvudet över den här texten och kanske grottat ner sig i alla dolda meningar som kan finnas här. Är Jesus den nya tygbiten? Är han det nya vinet? Är jag en gammal vinsäck? Men jag tänker vara väldigt tråkig. Syftet med de här liknelserna är att visa på en enkel poäng. För det sägs inte på måfå utan som svar på någonting som nyligen har sagts, eller hur? Kolla lite längre upp. Vad är de har sagt? Johannes lärjungar fastar ofta och ber böner. Likaså fariseernas. Men dina äter och dricker. Så i grund och botten så säger Jesus här att era människobud, era stadgar, även skuggbilden i det gamla förbundet, de kommer inte att gå ihop med mig och det nya förbundet i mitt blod. Och försöker man förena de två så kommer man att gå miste om båda. Därför bör man släppa de gamla vinsäckarna för att kunna plocka upp de nya och därefter fylla dem med det nya vinet. Även om det visar sig vara svårt, därav kommentaren: ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt, för han säger, det gamla är bäst. Så det finns ingen mellanväg här. Det går inte att ha sin kaka och äta den också, så att säga. Det går inte att behålla både den gamla människan och dess egen rättfärdighet och Kristus på samma gång. Du kommer att gå miste om båda. Det gamla kommer inte att vara till nytta för dig i och med att brudgummen nu är kommen. Här är ett citat från puritanen Thomas Wilcox. När vi kommer inför Gud så får vi inte ta med oss något över Kristus. Våra egna tillägg eller kvalifikationer kommer bara att förgifta och korrumpera tron. Att tro är det mest underbara som finns i världen. Lägg någonting eget till den och du kommer att förstöra den. Han fortsätter: när du tror och kommer till Kristus så måste du lämna din egen rättfärdighet bakom dig och inte ta med dig något utöver din synd. Det är svårt. Lämna bakom dig all din helighet, din helgelse, dina plikter. Annars kommer inte Kristus att vara lämpad för dig och inte heller du för Kristus. Kristus måste vara idel återlösare och medlare, och du måste vara en tillintetgjord syndare. Annars så kommer Kristus och du aldrig att gå ihop. Likt en ny tyglapp på en gammal mantel. Eller nytt vin i gamla vinsäckar. Okej. Nu kanske ni vill säga till mig. Ja, Jonathan. Vi vet. Amen. Vi är frälsta av nåd. Amen. Vi är blott syndare i oss själva. Amen. Brudgummen är kommen. Amen. Vi kan inte lägga till våra egna gärningar till Kristi verk. Amen. Och jag vill uppmuntra er, för det är sant. Ni kan det här, vänner. Vad jag ska säga nu är inte så mycket till risken att bli renodlade, egenrättfärdiga och arga fariser. Helt utanför Kristi frälsning, vilket såklart varnas om för i skriften. Men i och med den här texten så vill jag tala om tendensen om att på subtila sätt, ofta omedvetet, försöka blanda ihop Kristi rättfärdighet med sin egen. Anledningen är för att det här är bland de mest subtila tendenserna som finns i oss. Och det smyger sig på en för att den ofta växer i samband med ärliga och goda intentioner. För ni vill ju göra gott. Ni vill att Gud och hans utvalda ska vara stolta över er. Vilket är bra. Så. Hur kan vi kolla ifall vi har råkat hamna i det här blandandet som Jesus säger inte kommer att funka? Har du på sistone kanske hållit ögonen i styr, även fast en väldigt attraktiv människa har hamnat i ditt synfält? Bra. Varför? Har du på sistone, eller har du regelbundet varit på en bibelstudie eller läst din bibel? Jättebra. Varför? Blir Gud arg på dig annars? Blir folk besvikna på dig annars? Går du miste om din helgelse annars? Varför håller du på? Jag menar, självklart borde du hålla på. Men varför? Jag menar inte att vi ska överanalysera oss själva här. Men var det länge sedan du frågade dig själv, vad i all världen är det jag håller på med om dagarna? Blir vi inte ibland så upptagna med alla våra plikter att vi glömmer bort varför vi började med dem? Vi kan fråga oss själva, jag kan fråga er, på vilken sida av Guds acceptans gör du dina gärningar i regel? Vare sig det handlar om fasta eller givmildhet, lydnad eller arbete eller vad som helst som är gott. Gör du vad du gör för att nå fram till Guds kärlek och acceptans? Eller gör du det för att du har fått den? Gör du vad du gör för att få vara med brudgummen? Eller gör du det för att du redan är bjuden till festmåltiden? Igen, kolla på fariseernas problem. Vad är deras gärningar i relation till? De levde som om brudgummen inte var kommen. Fortfarande kvar i väntan och strävan. Köttets vilja är alltså att alltid få en att haka upp sig på sig själv. Och sina egna gärningar. Och sin egen rättfärdighet. Och med tiden så drar det oss långsamt från här. När vi sitter med Jesus, det drar oss hitåt. Men med ena handen så kan vi självklart igenkänna att ja, vi förlitar oss på Kristi rättfärdighet. Med andra så fortsätter vi att försöka förtjäna Guds kärlek. Som om vi kunde. Vad är det som händer med tiden? Gärningar som började med goda intentioner och med glädje känns nu tunga och tröga. Faktum är att allt känns tungt och jobbigt. Och du står där helt plötsligt med en lång lista av måsten och borden och frågar dig själv, Jag trodde att Kristi ok var menat att vara lätt. Vad var det som hände? Du satt ju här. Du visste hur usel du är. Men du kunde inte bry dig mindre om vad människor tyckte och tänkte om dig. Och du var inte orolig över hur Gud såg på dig, för du såg så klart hur mycket han älskar dig. Jag menar, brudgummen är ju här. Vad finns det att bekymra sig för? Du var glad. Vänner, jag har haft det stora privilegiet att få vara med er nu en tid. Lite mer än 3 år tror jag. Och jag har fått se så mycket gott från er. Hur mycket ni både som individer och som Kristi kropp har växt i tron. Ni kanske inte har märkt det själva, men jag har märkt det. Ni har en sån varande iver för Guds ord och hans vilja. Och utan att de äldste ens säger åt er, gör det här och det här, så gör ni själva så mycket för Guds rikes skull. Ni kämpar verkligen på. Och ändå så går mitt hjärta så ofta sönder när jag frågar er ibland, hur är det med er? Och det svaret så ofta är, det är väl okej. Jag är så ofta skyldig till det här själv. Att så fort vid den frågan så börjar man tänka på allt man saknar. Alla sätt man själv inte duger på. Allt man borde göra. Trötta, ledsna miner. Och jag vet, det här handlar såklart inte alltid om fokuset på sin egen prestation. Men jag tror att ofta så är det där på ett eller annat sätt. Jag vill att ni ska vara glada. Jag vill uppmuntra er. Bröder och systrar, lyssna. Finns det någonting som känns tungt eller jobbigt när ni är riktigt, riktigt glada? Saker bara kommer ju. När ni sitter här. Hur lätt blir det inte att älska sin näste? Eller att visa tålamod? Eller att arbeta eller vad som helst? Det bara händer. Allt det som nedförsbacke. Och jag menar såklart inte glädje i som att man måste skratta eller le hela tiden. Vad jag talar om nu är djupt rotad, sann, kristen salighet. För självklart finns det tillfällen där det är rätt att sörja. Men vad jag talar om idag är inte undantagen. Jag talar om regeln. Jag talar om den varande glädjen som särskiljer den kristne från alla andra. Som får dem att undra hur vi kan vara så fulla av hopp, frid och glädje. När allting runt omkring oss skriker förtvivla. Det går inte att överskatta hur viktigt det är med sann glädje i evangeliet. Det är verkligen den kristnes drivkraft. Nehemja skojade inte när han befallde Israel. Var inte bedrövade. För glädje i Herren är er styrka. Men okej, låt oss låtsas att ifall Gud nu, idag redan, gav er allt ni saknar och lät er lyckas med allt ni strävar med. Låt oss säga att han gör det idag. Tror ni på riktigt att det skänker er glädje? Självklart i stunden, ja. Men sen kommer ju nästa grej. Och sen nästa grej. Och sen jagande efter vind. Nima snodde min text och läste Filipperbrevet kapitel 3. Men om ni kommer ihåg Paulus glädje och hur han uppmanar till glädje. Och han säger att allt som jag räknade som en vinst är nu en förlust för mig. Tror ni att Paulus glädje kom från hur duktig han var? Han var duktig. Han gjorde mycket. Men det var inte där han fick glädjen ifrån. Hör här. Och ni vet det här. Sann glädje kommer i grund och botten inte från vad du har gjort. Den kommer från vad Gud har gjort för dig. Den kommer från vem han är. Vad han kommer att göra för dig. Allt i Kristus. Förstår du att du har evigt liv? Fattar du? Evigt liv. Och det här eviga livet kommer att vara helt utan sorg, helt utan smärta och oro och framförallt utan synd. Att det istället kommer att vara smockfullt med glädje och obehindrad gemenskap med Gud. Vi kommer att få se honom. Det är på riktigt, vänner. Ibland blir jag rädd för att vi har hört om det här så många gånger. Att det går in här och sen bara ut här. Och vi förstår inte ens längre. Vi förstår inte vilket otroligt arv vi har fått. Varför låter din glädje rota sig i någonting annat än det här? Någonting som kan förändras när som helst. Varför ska din referenspunkt få vara dig själv för en sekundens? Så sluta se till dig själva. För det finns ingenting gott att hämta där. Jag vet det. Det finns ingenting gott att hämta i mig själv. Och lyssna inte på den inre fariseiska lögnen som tar ifrån er eran salighet. Ni inte menar att klara av den här vandringen med släpande fötter. Det går inte. Det finns ingen glädje att vara helt okej. Det finns dock mycket glädje att vara totalt urusel. Kommer du ihåg paradoxen? Glada tullindrivare. Sura fariseer. Glada sidan, ledsna sidan, de som kollar på Kristus och de som kollar på sig själva. Jag vill förtydliga, vi bör aldrig någonsin nöja oss med vår synd som Gud hatar och synden gör oss förtjänta av evig död. Men vi ska inte heller lägga till extra synd genom att inte tro på Gud. Att låtsas som att han inte har skänkt oss all andlig välsignelse i himlen i Kristus. Jag menar, vilket hån. Att inte tro på hur kärleksfull han är. Inte sant? Okej, okay. Så vad är det hela den här konflikten handlar om? I grund och botten. Jo, vi har på ena sidan Levi och Kristus som säger: brudgummen är här, därför gläd er, därför fira. Och så har vi på andra sidan fariseerna och de skriftlärda som säger: nej, brudgummen är inte här. Fortsätt er strävan. Fortsätt försöka vinna Guds acceptans och kärlek och människors gillande. Och samma konflikt fortsätter såklart ännu idag i våra hjärtan. Vår utmaning är att därför varje dag underordna oss rättfärdigheten som kommer från Gud. Och att lämna slitandet och surandet åt fariseerna och resten av världen i all dess religiositet. Låt dem få hålla på med det där. Vi ska runda av. Och jag vill påminna er om att vi har en svartsjuk Gud. Han delar inte sin ära med någon. Och han delar inte heller sina utvalda med någon eller något. Han kommer inte att låta dig med någon form av succé eller glädje vänstra med din egen rättfärdighet. Med din egen prestation. Därför, när vi nu på våra subtila sätt försöker att förtjäna Kristi kärlek och acceptans genom att lyfta upp vår egen så kallade rättfärdighet inför honom. Vad är hans svar? Släpp den och ta min. Och vi svarade såklart, nej herre, jag ska bara lägga till den här grejen. Jag ska bara slipa till den lite. Så, släpp den. Och ta min. Jag ger den till dig. Du får den. Min rättfärdighet för din synd. Min salighet för din sorg. Mitt liv för ditt. Eller snarare, mitt liv för din död. Här är glädje. Här är den enda sanna glädjen. Du kommer inte att hitta den någon annanstans. Du kan försöka. Där alla andra är fast i en oändlig och omöjlig strävan, så är en kristne den som firar. Er gudstjänst, era gärningar, är ett firande, inte ett förtjänande av Guds kärlek. Så släpp era gamla vinsäckar och slå er ner vid Kristi bord. För brudgummen är sannerligen kommen. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig så för att du har sänt din son. Och att i honom så har vi allt vi behöver. Vi ber om förlåtelse för hur mycket vi fokuserar på oss själva. Vi ber herre, hjälp oss släppa det. Hjälp oss rikta vår blick till dig. Och skänk oss glädje, Fader. För utan den så är vi ingenting. Vi ber i Jesu namn. Amen.